Artikel 7. Önskereprisen.
Jag undrar, Gösta Christensson gjorde något register över gamla inspelningar från Läns Riksny bland annat. Och om det går i det arkivet att få fram gamla saker. Jag vet, det fanns en del inspelningar. Jag vet från Polismuseet, men det fanns mycket annat också. Jag är intresserad av att veta, finns det någon förteckning över vad det finns för gamla russin att lyssna på i det här? Och jag är nyfiken att få det på länsriktigt, få veta för att kunna önska. 10 i topp på repriser kanske? Tack, Kjell Börjesson, hej!
Vi tackar Kjell Börjesson för det och kan berätta att registret finns. Om det är fullständigt vet vi ännu inte, men önskar ni att lyssna till gamla inslag så hör gärna av er, så ska vi försöka leta upp de inslag ni frågar efter. Och när det gäller Kjell Börjessons önskan så kom den lägligt, kan man säga. På lördag är det nämligen Polismuseets dag. Polismuseet som idag ligger på museivägen in till Tekniska museet på Gärdet. Men 1998, då vi gjorde ett inslag från dåvarande polismuseet, så låg det på Polhemsgatan på Kungsholmen. Och då lät det så här i Läns och Riksnytt.
Ja, med våra ögon befinner sig idag på Polismuseet och bredvid mig här har jag Ulf Bergström som arbetar som guide på Polismuseet, och framför oss har vi en låda som kan vara 40 gånger 90 gånger en meter kanske. Något sånt här. Inte en särskilt stor låda, men den här lådan, den har en speciell historia.
Ja, det var Kröcher som skulle kidnappa Anna-Greta Leijon och han skulle transportera henne i den här lådan. Men det är ju läkare, den är ju inte stor som du sa, va? Utan läkare som har sett på det här. Det var tur att de inte transporterade den, för hade de tappat lådan då hade de knäckt nacken.
Vi kan se inne i lådan så sitter en siluett av en människa. Man böjer sig ner och så är det en liten bänk där då Anna-Greta Leijon skulle ha suttit om det hade gått så långt. Men det gjorde inte det nu, men jag kan inte ens förstå hur man skulle få in henne där. Men det kanske, han hade väl gjort sina mätningar, Kröcher får man anta.
Oh ja, hon var väldigt smärt och smidig just då.
Så att, ja. Och Anna-Greta Leijon på den här tiden var alltså arbetsmarknadsminister. Så henne skulle han kidnappa då för att få loss sina kompisar i Baader-Meinhof-ligan som satt i fängelse i Tyskland.
Ja, precis. Han ansåg ju att hon bar skuld till att en av de som gick in i västtyska ambassaden, som hon var ju så förstående, så hon utvisade de här som blev gripna vid västtyska ambassaden. Och en var svårt skadad. Han dog när han kom ner till Tyskland. Och det ansåg då Kröcher vara Anna-Greta Leijons fel.
Och det här polismuseet som vi står i, vi kanske ska försöka beskriva lokalerna. Det är en oändlig mängd utställningsföremål som berättar brottets historia, kan man väl säga. Ifrån Gustav III:s dagar, från mordet på Gustav III och fram till... Ja, ni försöker datera upp det här så gott det går.
Lasermannen, han som sköt tysken, som sköt invandrare, som man trodde det var en svensk från början, men han var själv invandrare. Mm.
Och det är stora lokaler som sagt, och vi ska försöka ge en liten bild av vad museet har att bjuda på. Jag tänkte om vi kunde gå bakom den här lådan som gick, den här operationen gick under namnet Operation Leo. Yeah. Du berättade för mig att det var rena tillfälligheter som gjorde att ni kom Kröcher på spåren, och det gjorde ni via en svensk hushållsmaskin, kan man säga.
Ja, precis. Det var han. Efter västtyska ambassaden så hittade man en bil stod kvar. Man trodde den hade någon anknytning till västtyska ambassaden. Och i den hittade man en kartong för hushållsmaskiner. Så att då fick man ju då vända sig till leverantören och bara få de tre senaste åren var det cirka 3000 försäljningar. Sen satt man och ringde runt till dem där och plötsligt så... Och folk, de hade ju köpt i julklapp och födelsedagspresent. Mm. Men sen kom man till en familj. Vi har aldrig köpt någon hushållsmaskin. Men det stod en liten förskrämd flicka bakom föräldrarna, så då gick man på henne. Jo, hon hade köpt det åt sin pojkvän som kom ifrån Chile. Så då misstänkte vi att det här kunde ha någonting med västtyska att göra, så då började man spana på honom. Och i och med det så man identifierar honom bra och sådär. Sen började han träffa andra människor och då hakar vi på de människor för att identifiera dem. Och då var det Kröcher som han träffade. Mm. Så han skulle hjälpa Kröcher när han skulle ta hand om Anna-Greta Leijon. Mm. Han skulle skjuta livvakterna som var med i Anna-Gretas bil.
Ja, från Kröcher så går vi över, och den låda som Anna-Greta Leijon skulle ha suttit i, går vi över till en annan låda, fast det är en kista. Svart och med dok runt och en gammaldags snickrad kista. Och den här har förstås en speciell historia.
Ja, det här var från 1907 det här hände. Och det var Karl Johan och Petronella. Karl Johan försäkrade Petronella för 12 400 kronor. Och det är många som tycker det var inte mycket. De har ju försäkringen på ett par hundratusen. Men 1907 motsvarade det här över 100 000 idag. Och han flyttade försäkringen, sen flyttade de in i en fastighet söder om Borås, i ett hus. Och för där visste de att det fanns en läkare som tyckte om lite spritdrycker. Och det första han gjorde, ringde han till läkaren och talade om att hans hustru Petronella var sjuk och doktorn ville komma, och han bjöd på sprit. Och han kom och skrev ut lite medicin åt Petronella. Och redan efter 14 dagar sen så ringde han igen till läkaren och talade om att Petronella är död. Doktorn som har skött Petronella kan väl skriva ut en dödsattest. Och jag bjuder på sprit naturligtvis, så att han kom dit och skrev ut en dödsattest, och det blev begravning efter det. Men det började gå rykten på orten, och efter begravningen så dödgrävaren, när han grävde nästa grav, så gick han in i sidan och stack in spaden i kistans överdel där och tittade ner i kistan, och det var bara sandpåsar igen.
Så Petronella levde väl någon annanstans?
Det kan man säga. De greps i Jönköping på Stadshotellet där de smörjde kråset. Men då tycker man det blev begravning. Begravningen var klar och det gick rykten och man förstod inte varför. Men sen kom man på varför. Det visade att 4 dagar innan begravningen så rökte ur skorstenet där man lagar mat. Mm. Och på den tiden 1907, då kunde en karl knappt koka vatten. Hustrun var hemma, stod vid spisen och födde barn, punkt slut. Så det var därför, och mycket riktigt var Petronella som bakade bullarna till begravningen. Och där fick man det uttrycket, ät ni, det är lika själv som att baka bullarna.
Men det är nästan för fantastiskt för att vara sant det här. Men
det är sant. Ja. Går man upp på bedrägeriroten här i Stockholm så får man mycket som man inte fattar att folk går på.
Ja, verkligheten överträffar dikten, som man säger. Men vad hände då med Petronella och Karl Johan här sen?
Ja, det blev försäkringsbedrägeri. De blev straffade för 5,5 år fick ju Karl Johan, och hans fru då fick 4 års straff. Idag hade det räckt med betydligt kortare tid. Mm.
Så från Stadshotellet i Jönköping till lite hårdare villkor, vatten och bröd kanske inte var, men i alla fall en annan meny.
Skulle tro det.
Vi går vidare framåt här. Det finns mycket att titta på här, men vi hinner, som vi sa i början, inte berätta om allt. Så ska vi gå in till en annan avdelning som är lite nästan skräckkabinett, får man väl säga. Och på vägen in här så passerar vi Lasermannen. Och här kommer vi in då och montrar i det här. Det är inte så mycket att känna på här, som sagt, utan det mesta är dolt i montrar.
Ja, det är inglasat, men man måste säga när de går in, när det sitter en skylt ovanför dörren, att man går in här på egen risk också.
Ja, just det. Och det har vi gjort nu. Och det första nästan vi hamnar vid här, det är Salaligans monter. Berätta om det.
Ja, Salaligan känner väl många till. Det var ju en som han kallade för Tuneman, men han hette egentligen Andersson. Mm. Men han, bara för att göra det lite mer spännande, så hade han tagit Manhunter, manjagare, och kastat om bokstäverna, och då blir det Tuneman. Mm. Och han höll ju till upp i Bergslagen, Västmanland, inte så mycket i Dalarna. Och han hade då skapade en förening, eller en liga, där han tog med yngre mellan 17 och 20 år, fick dem att gå med i den här ligan. Och inträdesbiljetten, det var att medverka vid ett mord eller göra sig skyldig till ett mord. Och han fick dem att hjälpa till.
Och var det jakten på pengar det handlade om, eller?
Ja, det är svårt att svara på det. Men det är klart, de tog ju mycket pengar där de visste att det fanns pengar. Ja, änkan är rika som de gasade ihjäl genom att borra hål i väggen och in med avgaser. Där hon hade haft 30 000 dagen innan. Det var mycket pengar på den tiden. Men hon hade varit på banken och satt in det. Men däremot de här uppe...
Där fick de inte tag i så mycket. Det står här att de fick bytet. Blev 6 kronor och 75 öre. Det måste ha känts snöpligt.
Ja, det måste det ha gjort. Mm. Men de brände ju ner huset också. Så från början så trodde man att det var en eldsvåda.
Mm.
Men hon hade då inga sotflagor i lungorna. Så då kom man underfund med... Hon var hjärtslagen innan.
Så 5 rånmord hann man med innan polisen grep dem. Här kan vi se den utrustning man hade då. Slangen som man ledde in i huset från bilens avgasrör och den här träborren som man hade och borrade hål i huset. Usch ja. Ja, och innan vi avbryter det här besöket så tänkte jag vi skulle titta på en gammal avdelning. Hur det gick till förr när man kom in och var misstänkt för någonting. Ja, vi har gått en bit tillbaka här nu och nu har vi kommit nästan till entrén på museet och nu har vi kommit till detektivavdelningens signalementskontor Myntgatan 4 i Stockholm. Och här har vi då en fotograf som står med en sån här stor bälgkamera och en misstänkt som sitter på en stol med en spegel monterad vid ena sidan för att man då ska kunna få en profil förmoda. Och sen så sitter det, ja, det är väl en detektiv då med ett uppslag av misstänkta framför sig och ett litet förstoringsglas och så ett kassaskåp till höger. Så här såg det ut alltså på detektivavdelningen på Myntgatan.
Ja, precis. Och det här var ju, man var ju kommunalt anställd, man hade dåligt med pengar. Och poliserna ville ju gärna dokumentera storbovarna så till att börja med så klistrar man inne på sin skåpdörr. Man fick klippa ur tidningar eller böcker. Konstaterade att det här är en inbrottstjuv, det här är någon sprängare och sånt där. Och det där, han har ju många, hela dörren är fylld. Förmodligen kunde han visa några yngre kollegor, den där ska vi ha, den har jag sett. Men det här var inte bra, men... I början då på 1900-talet då kostade det väldigt mycket pengar att fotografera. Gick på över 100 kronor. Och man måste ha minst 2 kort, precis som du nämnde här. Man ska ha face, som det heter, rakt framifrån. Och för att se hur mycket öronen sticker ut. Och sen profil då för att se hur mycket dubbelhake. Ja, näsan var väldigt viktig. Då fick man köpa en hypermodern kamera som du beskrev. En Bell, den är ju väldigt hög, den här, en gammal. Man satte in en plåt i och sån där.
Men vi kan konstatera i alla fall att mycket spännande, ruggigt kan man få höra här av dig och av de andra guiderna om man kommer hit.
Ja, det ska vi lova. Och vi ska, man kan ju känna på hembränningsutrustningen, den står ju löst här. Det kan ju vara intressant.
Det var ingen liten panna, den är väldigt stor. Men ni får ta er hit själva och känna. Och med det så tackar vi för den här gången med våra ögon. Det hör ni nästa vecka igen.
Och apropå denna önskerepris från 1998 så påpekar vi igen att på lördag så är det Polismuseets dag som i år uppmärksammar polishunden. Du får se uppvisningar med polishundar och polisens hundförare berättar om sitt arbete och svarar på frågor. Klockan 11 till 17 nu på lördag alltså.